lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se. Du lyssnar till Spotlight, taltidningen Västernorrland. Nummer 35, vecka 48, 2022. Och vi inleder med Aktuellt.
Det blir regionbibliotekets ansvar att se till att det förblir levande.
Tillgänglighetsnätverket i Västernorrland ger möjlighet till samverkan och fortbildning för att utveckla tillgängligheten för funktionsnedsatta. Och nu har Tillgänglighetsnätverket träffats för första gången fysiskt vid Sambiblioteket i Härnösand.
Förhoppningsvis så sådde vi några frön även bland er som var med där. Så jag tyckte det var väldigt bra att komma med det som läsare och det som SRF-are också.
SRF Västernorrland möter TTF, taltidningsproducenternas förening, för att prata om podden och om framtidens taltidningar.
Ja, det stämmer bra. Det är MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som delar ut det här priset varje år. Och då är Örnsköldsvik nominerad. Det är min kollega Emelie Johansson som har ett projekt som heter Läs på fler sätt.
Örnsköldsviks bibliotek var nominerade till MTMs pris Läsguldet. Åsa Skyttberg vid Arkenbiblioteket intervjuas inför prisutdelningen. Och vi har ett resultat, en vinnare av Läsguldet. Peter Kjernberg, SRF Västernorrland, intervjuas kring SRFs höstmöte. Reportaget.
Jag ger inte upp, för någon galen medfödd inställning. Jag vet, vi kröp bland buskarna och man kände röklukten där ryssarna satt i sina ställningar och rökte. Men jag lyckades komma över till Österrike.
Dodo Perkias vid Skånes taltidning fick ett hedersomnämnande vid guldkassettens prisutdelning i samband med rikstaltidningskonferensen i Sundsvall. Vi lyssnar på reportaget som heter Raoul Wallenbergs portfölj och katterna i katarakten. Följt av telegram om närmiljö och samhälle. Nytt majoritetsstyre i region Västernorrland. Årets julvärd i Sveriges Television. Syntolkad julkalender i SVT Play. Boktips. Tvingad till tystnad.
Anslagstavla.
SRF Örnsköldsvik inbjuder till medlemsmöte 29 november. Polisen medverkar. Syntolkad film Länge leve bonusfamiljen 6 december på Dragstaden i Sundsvall. SRF Örnsköldsvik inbjuder till medlemsmöte 8 december. Hemtjänsten medverkar. Så en efterlysning av synskadade deltagare i en studie. Inbjudan till SRF Sundsvalls medlemsträff. SRF Örnsköldsvik inbjuder till julgröt och skinkmacka 16 december. Och redan den 10 december är det dags för julfest för SRF Härnösand. Sista chansen nu att skicka in annonser i taltidningen och julhälsningar. Information från redaktionen. Ändrade öppentider från och med 1 december till och med den 18 december. Sist redaktionsrutan. Nästa och sista taltidningen för i år publiceras vecka 50. Jag önskar er en trevlig läsning och säger på återhörande om 2 veckor.
Aktuellt.
Ja, verkar intressant att lära sig lite ut av varandra. Tyckte jag verkar perfekt. Att man får utbyta erfarenheter och jobb.
Regionbiblioteket Västernorrland har startat upp ett projekt som heter Tillgänglighetsnätverket. Och till sin hjälp har regionbiblioteket bibliotekarie Stefan Grip och Olle Bäckström vid Härnösands bibliotek. Vi hör Stefan Grip.
Det är ett nätverk för personal inom biblioteken i hela Västernorrland i 7 kommuner. Vi jobbar alla då med olika former av tillgänglighetsfrågor som är för olika målgrupper. Om det handlar om talböcker, om uppsökande verksamhet som boken kommer, leverans hem till privatpersoner. Ja, allt som rör tillgänglighet helt enkelt.
Tillgängliga nyheter och inläsningstjänst, det vill säga Spotlight, taltidningen Västernorrland och Y-bladet, ingår också i detta nätverk. Vad tror du att det kommer att betyda för dessa produkter och tjänster?
Jo, men jag hoppas ju att det kan informationen om Spotlight och Y-bladet och att det sprids vidare via biblioteken, att de verkligen får upp ögonen för vilken bra tjänst, vilka bra tjänster det är, vilka produkter det är. Och så att jag hoppas att ni kommer att synas och höras via bibliotekens olika kanaler på olika sätt.
Och här och nu så har ni haft eran första fysiska träff här i Härnösand.
Ja, visst. Vi har suttit här och tagit del av varandras erfarenheter, olika projekt som har gjorts på några bibliotek. Och nu inväntar vi en till programpunkt här, så dagen är inte färdig än.
Och hur känns det så här långt?
Jo, men det är jättetrevligt. Därför att många av personalen som jobbar på sina respektive bibliotek, de kanske jobbar ensamma om just sitt ansvar. Om det handlar om talböcker och legumusfrågor så är man kanske rätt ensam. Men här kan det finnas flera andra som jobbar med samma tema. Och då är det så jätteroligt att prata med varandra.
Och det här nätverket, kommer det att bli permanent efter februari 2023?
Ja, det är jag övertygad om att det blir. Så att det blir regionbibliotekets ansvar att se till att det förblir levande. Så att det ska det bli.
Och det har framkommit lite tankar kring det här med samverkan idag. Bland annat hur ofta man ska ses.
Ja, precis. Vi kommer att ses åtminstone 2 gånger per år. Och då blir det kanske en digital variant i ena mötet och sen träffas vi fysiskt någonstans i länet och lär oss av varandra. Och så vi kanske har andra föreläsare utifrån som kommer och föreläser också.
Ja, Marie Westman från Y-bladet Örnsköldsvik. Vad säger du om det här tillgänglighetsnätverket?
Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är så glad att det har kommit igång och nu att vi har fått träffas fysiskt. Tycker jag är super. Alltså möten via Teams är ju bra, men det här att man får liksom fysiskt träffas och det känns bättre.
Vad är det som är bra?
Då får man kontakt. Det tycker jag är jättebra. Och nu eftersom jag gör Y-bladet, jag vill ju sprida att den finns och dessutom att man får förslag på vad som händer ute i länet, ute i biblioteken, att de kan berätta det i tid till exempel, så man hinner få in det i tidningen så att man kan sprida.
Ragna Fredin, Timrå bibliotek, vad säger du om det här tillgänglighetsnätverket?
Ja, det känns väldigt bra att kunna sprida, framförallt att träffa kollegor och få höra vad som är på gång på de olika biblioteken runt om i regionen. Få hämta inspiration och kanske kunna delge det man själv pysslar med. Nu till exempel har vi kört igång med minneslådor för personer som har fått diagnosen demens eller Alzheimers. Vi har 5 färdiga minneslådor med både böcker och en del föremål och lite annat i, som man kan få låna både som anhörig och även ute på de olika enheterna, boendena. Så sådana saker kan man ju sprida, ett sånt här nätverk. Det känns väldigt bra. Och framgent kommer jag också fortsätta marknadsföra dem på olika sätt. Så vi hoppas vi får ut dem. De kan lånas både av vanliga privatpersoner och anhöriga och på boenden, som sagt.
Isalej Jonsson, vad tycker du om det här tillgänglighetsnätverket?
Ja, det verkar intressant att lära sig lite ut av varandra. Tyckte jag verkar perfekt. Att man får utbyta erfarenheter och jobb.
Mm. Och vilket bibliotek tillhör du?
Örnsköldsvik, såklart.
Har du något ytterligare att tillägga?
Nej, jag tyckte det var jätteintressant att höra olika jobb. Vad tycker jag? Och eftersom jag jobbar med boken kommer, så tycker jag det är intressant att höra om just den biten.
Att främja tillgänglighet och läsning för funktionsnedsatta personer och förbättra och möjliggöra samverkan mellan personal på länets bibliotek som just arbetar med delaktighet och tillgänglighet har även på andra håll i landet visat sig vara fruktbart. Regionbiblioteket Västernorrlands samordnare Peter Björkman säger till taltidningen att projektet efter februari 2023 kommer att permanentas och att det fortsatta tillgänglighetsnätverket kommer att utvecklas framåt. Och jag som var på plats vid Sambiblioteket i Härnösand heter Annette Strandqvist. Taltidning Sverige samlades i Sundsvall i början av november då taltidningsproducenternas förening TTF och den lokala arrangören Spotlight Taltidning i Västernorrland anordnade en rikstaltidningskonferens i dagarna 3. SRF Västernorrland medverkade vid en av programpunkterna som blev mycket uppskattat av deltagarna från TTF. Du själv och Kristoffer Thelin medverkade ju också som föreläsare vid Rikstaltidningskonferensen i Sundsvall nu i november. Har du någonting att säga om det?
Jag är bara glad att vi blev inbjudna. Vi pratar om taltidningen av idag. Vi pratar om skillnaden mellan en taltidning och vår podcast. Det var väldigt bra att få göra det. Vi pratar om vad taltidningen måste göra för att hänga med i sin tid. Och det finns väl inga patentlösningar och det hade vi väl inte heller. Men det var väldigt skönt att komma dit och känna sig som en del av gruppen och kunna föra ett bra samtal på något sätt. Vi fick ju tips på inspelningsutrustning och förhoppningsvis så sådde vi några frön även bland er som var med där. Så jag tyckte det var väldigt bra att komma med det som läsare och det som SRF-are också, för vi jobbar ju tätt ihop, vi har gjort det massa år här och det gör man ju också på andra håll, mer eller mindre, förhoppningsvis mer. Och det var bara bra att vi fick frågan, tycker jag, och att vi fick en fin diskussion där på morgonen, för det behövs. Och det kanske fortsätter så att ni plockar in SRF-are på kommande års taltidningskonferenser.
Ja, det blev ett lyckat inslag, tyckte deltagarna från Sveriges alla hörn, som alltså ingår i TTF, taltidningsproducenternas förening, som här på en rikstaltidningskonferens. Så mer av sådana inslag, tyckte deltagarna. Nästa rikstaltidningskonferens kommer att arrangeras av TTF i samarbete med Skånes taltidning. Och konferensen kommer att äga rum i Malmö i november 2023. Läsguldet har delats ut av Myndigheten för tillgängliga medier 2022. Örnsköldsviks bibliotek var en av de nominerade. Taltidningen Spotlight träffade strax innan prisutdelningen Åsa Skyttberg från Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. Och så här säger hon förväntansfullt till taltidningen.
Och jag vet att Arkenbiblioteket eller biblioteken i Örnsköldsviks kommun är nominerade till Läsguldet. Vad är det för pris?
Ja, det stämmer bra. Det är MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som delar ut det här priset varje år. Och då är Örnsköldsvik nominerad. Det är min kollega Emelie Johansson som har ett projekt som heter Läs på fler sätt. Och det handlar om läsfrämjande för barn och ungdomar i gruppen med funktionsvariation. Så hon har haft ett samarbete med ett korttidsboende som heter Guldstigen. Där hon har gjort temalådor för att främja läsningen hos barn och unga på det här boendet. Så det känns ju jätteroligt att vara nominerad.
Det här är alltså ett pris för läsfrämjande insatser för personer med synnedsättning och personer som är nya i det svenska språket, kanske man kan säga. Eller andra som har svårt att läsa. Och priset, det är 25 000 kronor som är tänkt att man ska använda för att sprida läsglädje. Och om ni nu vinner det här fina priset så kommer ni alltså sprida mer läsglädje i kommunen.
Det har vi absolut tänkt. Det är ett tillfälle att fortsätta sprida, öka liksom läsfrämjandet. Och Emelie har ju startat upp det här samarbetet som kommer att fortsätta, så att det kommer att bli mer av det även när projektet är slut.
Vad då säga om just läsningen i Örnsköldsviks kommun? Är det på väg upp eller ligger det konstant, eller är det färre som lånar och läser böcker?
Ja, vi hoppas ju att det går upp med läsfrämjandet. Biblioteken jobbar ju mycket med läsfrämjande och just satsa på de unga, barn och unga. Det är ju där grunden ska läggas, så att vi jobbar på det i alla fall.
Det blev dock inget pris för biblioteken i Örnsköldsvik. Men däremot till Lynn Alpberg, bibliotekarie vid Stockholms bibliotek. Lynn Alpbergs vision är ett bibliotek som en trygg och självklar plats för personer med funktionshinder. En enig jury för läsguldet har alltså beslutat att Lynn Alpberg tilldelas årets pris. Priset ska gå till personer, organisationer eller institutioner som på ett kreativt, inspirerande och inkluderande sätt skapar möjlighet för personer med syn- eller läshinder att läsa på sina villkor. Priset delades ut den 17 november av Magnus Larsson, MTMs generaldirektör, under Svenska Daisy-konsortiets pågående jubileumskonferens 20 år av utveckling i Malmö. Läsguldet har delats ut sedan 2018 och prissumman är på 25 000 kronor som ska användas för att sprida läsglädje. Juryns vinnarmotivering. Med stor målmedvetenhet sprider Lynn Alpberg kunskap om hur bibliotek kan bli en trygg och självklar plats för personer med funktionsnedsättning. Lynn arbetar metodiskt och ger aldrig upp. Hon ingjuter biblioteksmod hos människor som inte är vana vid bibliotek och skapar läsmod hos besökare som tycker att läsning är svårt och läskigt. Läsguldet 2021 gick till frilansjournalisten och funktionshindersaktivisten Finn Hellman för hans mångåriga arbete för att förbättra kvaliteten i talböcker och i punktskrift. SRF Västernorrland har haft höstmöte. Vi hör Peter Kärnberg.
Västernorrland har haft höstmöte 19 november på Härnösands folkhögskola. Och jag tror att vi hade rekord, inte i antal deltagare, men väl i antal sjuklingar. Det var 9 personer som lämnade återbud under fredag och lördag. Så det blev ett ganska lugnt möte om vi sett till deltagarantalet i alla fall. Men det blev bra diskussioner ändå. Höstmötet handlar ju i första hand om att spika en verksamhetsplan och budget för nästa år, så att vi vet ungefär vilka pengar vi har att röra oss med, så vi vet ungefär den här verksamheten gick hem på mötet, folk vill ha det här. Det tog en ansenlig tid av mötet, och man kan väl säga att verksamhetsplanen, vissa saker återkommer i form av samverkanskurser med folkhögskolan, men skidresan finns ju kvar, friluftslivskursen också, 2 data-iPhone-kurser kommer. Vi ska försöka göra någon slags ny kurs också, upplevelsekurs. Någon pratar om att testa på bilkörning som blind och en del andra saker. En dagsresa kommer att bli, sommarresan är tillbaka. Det har vi inte haft på några år sedan pandemin slog till. I år blev det ingen heller, 2022, för vi hade jubileet att lägga kraft, energi och resurser på. Men nästa år så är det Almåsa igen, det blir en bussresa och det blir faktiskt i samverkan med SRF Jämtland. Så det är trevligt att vi jobbar ihop där. Så att det blir förmodligen så att det går en buss från Östersund till Sundsvall och så får man plocka på folk längs vägen och involvera såklart alla som vill vara med. Men det där kommer mer information om, jag nämner lite raskt här nu i alla fall. Medlemsutveckling och värvning, det sätts också i högsätet som vanligt. Vi satte ett mål att vi ska bli 50 medlemmar, eller värva 50 medlemmar under 2023. Det är ett realistiskt mål. Det ska gå att göra. Det kanske är sämre om man hade satt ett för högt mål, men det här kan fungera. Får vi se hur många vi går plus då. Det försvinner ju alltid några av åldersskäl och några som faller ifrån helt enkelt. Men vi ville markera tydligt att det här är viktigt och det tyckte ju mötet också. Sen fortsätter ju självklart den här viktiga intressepolitiken, för det är ju nu vi är i tiden mellan valen. Det är nu vi kan sätta igång ordentligt med regionen, och har vi ett styre på plats dessutom, och det är ju lättare att kommunicera med dem då. Man vet vilka som är opposition och majoritet. Riksdagsledamöterna har vi redan börjat boka in igen, därför att vi vill prata om exanta olika saker. Så det kommer att bli en blomstrande intressepolitik nästa år också, det vet vi med ombudsmannen i spetsen på det. Och styrelsen också naturligtvis, och intresserade medlemmar inte minst. Kommunerna pratade vi lite om. Vi sa att det är ju jätteroligt om lokalföreningarna kan bjuda in medlemmar från andra lokalföreningar och ställen i kommunerna där det inte finns någon verksamhet just nu. Där lokalföreningarna ligger vilande, men Sollefteå finns den inte kvar, Kramfors är vilande. Där finns det ett litet hinder dock, och det är att det är svårt att ta sig över gränsen med färdtjänst. Kramforsborna kan komma till Härnösand, men härnösandarna kan inte komma till Kramfors. Sollefteåborna kommer inte ur kommunen, men kramforsarna kommer till både Sollefteå och Härnösand. Så att här ser vi också att det finns mycket att jobba med på färdtjänstområdet. Lite kopplat till det så pratade vi också om att vi har lämnat in ett remissvar. Det har kommit ut ett förslag på nytt trafikförsörjningsprogram som kollektivtrafikmyndigheten har skickat ut och vill ha synpunkter på. Vi skrev ett ganska långt svar på 13 sidor som handlade det som tågtrafik, busstrafik och det som kallas särskild kollektivtrafik, färdtjänsten. Som egentligen är mycket mer än särskild kollektivtrafik, men det har vi kommenterat där. Vi kommer också jobba vidare, för det här är också intressepolitik, att få till en bra kollektivtrafik. Och där inte kollektivtrafiken är tillgänglig, ja men där måste också färdtjänsten gå på ett smidigt, smart sätt. Sen var det prat om hur man får fler medlemmar att engagera sig, hur kommande höstmöten och årsmöten ska se ut i Västernorrland, och där landade vi väl inte i något jättenytt. Det man pratar om är det bra att ha en aktivitet till? Vissa tycker ju att ja, men har man ett möte bara så är det för kort för att man vill åka dit. Och lägger man in aktiviteter efteråt så har några sagt att ja, men då är det för lång dag. Så att det är en nöt att knäcka för styrelsen. Men det är förmodligen så att det blir en blandning. I år hade vi faktiskt en politisk debatt efter årsmötet som blev uppskattad av det 25-tal som deltog vid den. Så vi får blanda lite grann till nästa år. Någon gång kanske det bara blir möte och någon gång kanske det blir någonting mer. Och nästa år har vi heller inget jubileum som tar jättemycket fokus, utan då får vi jobba på med att förgylla de här mötena som ju måste genomföras för att det ska gå rätt till med både det gångna året och även kommande år. På det hela taget var det ett trevligt möte trots att jag hade ett antal sjukdomsfall tyvärr före, men vi som var där hade väldigt trevligt i alla fall. Vi höll till på Härnösands folkhögskola som traditionen bjuder.
Många aktiviteter verkar vara på G inför det kommande året. Och många utredningar är också aktuella. Taltidningsutredningen som MTM körde igång för några år sedan ligger fortfarande på is.
Generellt kan man också säga så här, utredningar ligger väldigt mycket på is. Vi har ju också en utredning om LSS, jämföra den mellan kommunerna. När det gäller tilldelning av ledsagning och ledsagartimmar för synskadade. Gamla regeringen gav direktiv om den. Man gav också direktiv om en utredning om färdtjänst som pågår, vad vi förstår. Det ska vi också nosa rätt på var den befinner sig. Trafikanalys gör den. SRF är en partner som ska höras. Och det är ju inte såklart distrikten då, utan det är ju Riksförbundet som kommer att träffa utredare och prata. Jag vet att man har pratat med LSS-utredaren. Och det är en sån där fråga som man måste hålla varm på något sätt. Dessutom vet vi ju nu att Trafikverket har gått ut och sagt att ja, i april nästa år, då börjar vi stänga av utropen igen. Det som vi stoppade i fjol. Men nu kommer de med samma dumheter och jag vet inte vad det beror på. Om det är någon slags stolthet de har eller, som några av oss misstänker, det kanske är så här att de måste uppdatera systemen och det kostar pengar. Och då är det smartare, tycker de, att ta bort utropen. Och det tycker inte SRF, så det kommer vi också försöka slåss för att de blir kvar på de 86 stationer där de har funnits ett tag.
Är det någonting ytterligare, Peter, som du vill delge?
Man märker ju här att det händer väldigt mycket och man märker att vem skulle göra det här om inte SRF gjorde det? Ja, unga med synnedsättning, men vi är ju grenar på samma träd. Så att det gäller faktiskt att stanna kvar i synskaderörelsen för de som är med. Det gäller att värva fler personer så vi blir starkare, både i medlemsantal och funktionärsantal. För det behövs hela tiden, folk som fyller på, folk som kommer med idéer. Och som vi brukar säga, det är inte så att man är tvungen att ingå i en styrelse för att påverka, utan arbetsgrupper. Alltså vi har ju ett antal. Vi har en arbetsgrupp för habilitering och rehab och ögonsjukvård. Vi har en för digitala frågor, folk som är intresserade av att sprida kunskap om det. Vi har en om kollektivtrafik. Vi har en om medlemsutveckling. Och vi ska också skaka liv i den som handlar om kommunernas intressepolitik. För där måste distriktet driva på också lite grann. Och vissa lokalföreningar tycker det är roligt med intressepolitik och vill jobba med de frågor som ligger på kommunal nivå. Och ja, där vill vi stimulera. Stimulera att fortsätta och att förstå att vi måste påverka. För att det är ju fortfarande så att ingen annan än synskadade själva som kommer att driva våra frågor. Vi kan driva frågor tillsammans med andra när det är föreningsövergripande, absolut. Och det ska vi göra. Samverkan är alldeles utmärkt för att skapa ännu mer tyngd i debatten. Men våra spetskompetens på synskadeområdet ska tas tillvara på. Det måste vi nog driva på själva för att säkra att vi fortfarande ska ingå i någon slags välfärdssystem. Och jag menar, de här frågorna är ju ödesfrågor. Funkar inte färdtjänsten? Försvinner ledsagningen helt? Kan vi fortfarande inte rösta med bibehållen valhemlighet? Blir det tyst på tågstationerna? Då är det ju en enorm tillbakagång, men dit ska vi inte.
Men för att nu uppdatera lyssnarna, vilka är det som ingår i SRF Västernorrlands styrelse?
Det var en spännande fråga på volley. Vi kan säga så här, Kristoffer Thelin är ordförande, Mattias Vinsa är vice ordförande. Undertecknad Peter Kärnberg, sekreterare, ekonomisk kontaktlänk. Vi har också ledamöter, Kenneth Alenius, Anna Andersson, Roger Johansson och Lars Sörlén.
Vi tackar dig så mycket, Peter Kärnberg, SRF Västernorrland. Nu ska vi få ta del av ett reportage som fick ett hedersomnämnande vid prisutdelningen av årets guldkassett. Reportaget heter Raoul Wallenbergs portfölj och katterna i katarakten. Och det är reporter Dodo Parkias vid Skånes taltidning som gjort reportaget.
Så ska vi träffa ena halvan av konstnärsparet Ulla och Gustav Kreitz. Deras verk finns över hela världen och mest känd är nog avbildningen i brons av Raoul Wallenbergs portfölj. I parets vinterfuktiga trädgård i Förslöv möts besökaren av stora glaserade keramikäpplen i dova, blanka färger. Och när månadens ansikte, Gustav Kreitz, tar emot i en byggnad på tomten så visar det sig att det är fritt fram att sitta på den skulpturala blå kub med lätt rundade former som står mitt på golvet.
Den är ihålig.
Och den ser väldigt lockande ut till att sätta sig på den.
Man kan sätta.
Det får man. Oj. Perfekt rundad under rumpan.
Och på sommaren blir det varm om det står ute. Solen värmer.
Men vad är det här för en lokal? Är det för er eller är det för att folk ska kunna komma hit och titta också?
Det här är en utställningslokal. Bara för att pröva hur det ser i en utställningssammanhang. Om det står här.
Huvudsaken.
Kudden är en huvudsak. Det handlar om kuddar och mjuka former.
Aha.
Den mannen som skrev katalogtexten, han ska skriva en helt ny bok nu om oss. Jag är född i Ungern 26. Jag har fyllt 95 år. Och jag har börjat på Konstakademin när jag var 18 år. 44, precis när kriget var framme i Budapest. Vi var plötsligt inkallade till akademikerbataljoner. Jag skulle gått ut till fronten, så jag lämnade Budapest och åkte tillbaka till min hemstad i norra Ungern. Då var redan ryssarna där. Och du vet, ungrarna gick med i kriget på Hitlers sida, din i det sista. Det var en otrolig historia. Jag hade ingenting med politik att göra. Jag var konstnär. Men ryssarna tog mig 5 år internering. Jag var i Donbass, nordöstra Ukraina. Jag jobbade i kolgruva i 5 år. Jag har rymt 3 gånger därifrån. Jag blev tagen 3 gånger. Längst jag kom en gång, det var Odessa. Jag låg i en kolvagn. Då stod en rysk vakttorn precis över vagnen. Han lyste på oss med strålkastare och såg att det var 2 människor i vagnen. Så han blåste i sin visselpipa och började skjuta mot himlen. Så kom soldaterna och de plockade ner oss och drog ner. Då blev jag så misshandlad så jag... Men jag ska säga det, man kan bli ihjälplågad. Att inte få mat och att bli psykiskt plågad, psykiskt utsatt hela tiden. Frågor och påståenden som inte stämmer. Alla de människor, vi var över 3000 i interneringen. Vi var 290 som överlevde. Vi bodde 40 personer i ett rum i en barack. Såna hyllor med plankor, blöta plankor. 2, 2, 2. Och bredvid mig, mannen dog på natten. Tyfus. Fruktansvärd hur de såg ut. Jag har begravt så många människor. Jag har varit med i en begravningsbrigad för att få lite extra mat. Vi var 6 stycken och de jobbade i gruvan och kom tillbaka. Tvättade sig lite och på med de här skitiga kläderna. Man hade bara en kostym. Och då fick man lite extra mat och man gick och begravde de här döda. De vägde inte mer 30-35 kilo, bara en benranka man drog på. Men jag höll ut i 5 år och efter 5 år släppte de, för vi har utfört Stalins första 5-årsplan. Och efteråt gick jag tillbaka i skolan, jag var på Konstakademi, men jag var en skadad fågel så att jag hade problem med mig själv. Och sen kom 56 när revolten kom. Då tyckte jag att nu vill jag inte stanna längre, så att jag kom ut. Så mitt liv började i Sverige.
Hur tog ni er ut ur Ungern?
Ja, du vet, jag väntade in i det sista. Jag väntade in i november, slutet november. Då var fullt med ryssar överallt. På gränserna och mot Österrike i skogarna. Men jag hade en god vän också, så vi gick tillsammans. Jag ger inte upp. Jag har någon galen medfödd inställning. Jag vet, vi kröp bland buskarna och man kände röklukten där ryssarna satt i sina ställningar och rökte. Men jag lyckades komma över till Österrike. Och innan jag åkte iväg från Ungern, gick in till min gammal professor i Budapest. Han hade sin vän i Stockholm, Arne Kassel. Han var målare. Så min professor, han skrev ett brev till honom att han skulle hjälpa mig om jag kommer till Sverige. Så när jag kom till insamlingslägret i Österrike, då anmälde jag mig att jag vill till Sverige. Jag hade en rekommendationsbrev och det räckte. Mm. jag lärde mig i Ungern, det var den socialrealistiska konsten. Hela mitt liv gick i den spåret. Och när jag kom till Sverige, det var en ny värld. Här var konsten i nya vägar. Det är Matisse och Picasso och Chagall. Och jag kände bara att jag har ingenting i den världen att göra. Så att jag tänkte att jag måste börja något nytt. Och jag kom på att jag ska göra keramik. Jag har aldrig gjort keramik innan. Men jag började på mest primitiva sätt. Och sen en kort tid efteråt jag träffade min fru Ulla. Vi träffades på en liten utställning i Farsta. Och ja, vi är gifta. Jag var gift över 60 år. Hon är konstnär. Och jag hade min skulptörbakgrund. Hon var målare. Men vi tyckte vi ska göra konst av keramiken. Det är keramiken för oss inte den drejade keramik, utan att gå in i skulptur och göra något annat utav det här.
Hur togs ni emot som flyktingar?
Det var faktiskt en period när flyktingarna var väldigt välmottagna. Jag hamnade hos en familj som hette Lindfors. Han var finlandssvensk och hans fru var från Armenien. Och alla var vänliga och jag hade många vänner. Och då fanns ingen främlingsfientlighet. Det var inte många utlänningar i Sverige. Vi har 10 000 ungrare som kom till Sverige då. Det var en period när det var inte svårt att komma in i samhället. Men genom att jag hade inte en yrke som går i en fabrik eller i en kontor. Jag träffade inte många svenskar. Jag jobbade i Stockholms stadsmuseets konservatoravdelning. Och jag jobbade i Hässelby på en konservatorium. Men där träffade jag ingen människor, ingen. Jag tyckte att jag kan inte leva så, utan då började jag med keramik. Jag har ställt upp en drejskiva vid Hässelby tunnelbanainvigning utanför. Och det snöade och jag hade en tulpanförsäljare på ena sidan och andra sålde korv. Och jag drejade där ute för att tjäna lite pengar. Det var min första keramiska äventyr.
Tjänade du några pengar?
Ja, jag sålde. Då fanns inte någon stor utbud som nu. Och kanske folk tyckte till och med att det var synd om mig, men jag gjorde vad jag kunde. Men jag drömde om att göra konst av keramisk material. Och det kan jag säga, jag håller på med en bok som jag kallar Keramik som religion. Där jag går emot industridesign och att jag ser att ingen har rört så mycket lera som jag. Det är inte överdrift, jag är gammal. Jag har experimenterat i olika industrier i Höganäs, i Danmark, i Tyskland, i Frankrike, i Österrike, i Schweiz. För att tjäna på leran, inte som krukmakeri föremål, utan där de tillverkade avloppsrör. Gigantiska keramiska föremål som väger 300-400 kilo. Det intresserade mig och det, jag ville hantera större format och lera som överhuvudtaget var möjligt.
Andra experiment ledde konstnärsparet Ulla och Gustav Kreitz. För de arbetar både var för sig och tillsammans. In på glasyrer, och inte vilka som helst, utan från den kinesiska Sung-dynastin på 900-1200-talet efter Kristus. Och till en karriär som sträcker sig över världen, till exempel i form av en utställning på världens största museum, Smithsonian Institution i Washington på 1990-talet. Och det var ungefär då som idén föddes till ett anspråkslöst men mycket talande monument över svensken Raoul Wallenberg som räddade ungerska judar från förintelsen. Ett monument som finns i många exemplar och vars utformning har Ulla Kreitz som upphovsperson. I New York står den i en skulpturgrupp med svarta pelare på andra håll för sig själv.
Ja, efter den här utställningen på Smithsonian när vi fick så fin kritik, då ringde generalkonsuln från New York att de ska ha någon vecka diskussioner kring Wallenberg, om jag skulle göra någon provisorisk skulptur, lite minne över Wallenberg. Men du vet, det är så enkelt är det inte, man gör inte en skulptur provisoriskt, det är stora kostnader och material och allt. Men jag sa okej, jag gör ett förslag, och jag gjorde ett förslag. Och då gick han direkt till den här myndighet som hanterade konst på gatumiljö i New York. Och de blev så tända på idén, varför inte göra något större grej utav det här. Så det börjades 96-97. Så jag har åkt New York fram och tillbaka 25 gånger.
Hur många Raoul Wallenberg-portföljer finns det ute i världen?
Ja, det är nu 28. Det finns i Stockholm, i utrikesdepartementet och på Lidingö. Och sen har vi Berlin, Paris, och har vi Budapest, har vi Washington, har vi New York. I England, utanför Birmingham. Det är svårt att komma på alla de här, men det finns hos privata samlingar och på offentliga platser.
Varför blev det? Alltså varför har ni gjort just den symbolen, hans portfölj?
Det här är en intressant sak. Det är skorstenarna, eller pelarna i New York, det är symboliken, det är en tanke tillbaka till de utbrända skorstenarna som finns efter kriget överallt i Ungern. Det påminner om de här utbrända skorstenarna. Just 44-45 när Wallenberg var i Budapest. Wallenberg verkade under den tiden när jag var på akademin, 44 hösten. Han blev tagen 2 dagar efter mig, så nära. Och när vi pratade om Wallenberg monument i New York, det har pågått diskussion i nästan ett år, sa vi att jag kan inte göra en naturalistisk Wallenberg, utan vi ska hitta en väg. Och så jag var på väg hem på flyget. Jag kom på den här idén. Vi skulle göra en väska som påminner om hans gärningar. En symbol för förhandlingar, inte krig. Fred egentligen. Så att hans dokumentation och hans handlingar finns i väskan, men han är försvunnen.
I Malmö så finns det ett verk som jag lärde mig igår att det heter Katarakt.
Ja.
Och här går katterna. Visst är väl det samma som i Malmö?
Det är samma. Fast en bronskatt blir alltid lite större. Den här keramikkatten krymper i bränning. Det smälter ihop mer. Men då är keramik mer ömtålig.
Nu handlar det om Katarakt alltså, vid Södertull i Malmö. Med just katter modellerade efter katter de haft och forsande vatten i trapporna mot kanalen.
De forsarna, de påminner mig om det är min barndomsminne. Jag bodde i norra Ungern, det sista delen av Karpaterna som sträcker ner i den delen av landet. Och så många forsar som ger ljud. Och när jag berättade att jag fick förfråga om vi skulle göra något i Malmö och den här Södertull, då sa jag att jag har idé med forsar som ger ljud. Nej, men det var de tveksamma. Så byggde jag en provanläggning här i trädgården och pumpade upp vatten. De kom hit och jag visade att det var rätt. Det var en rolig jobb, och där har vi även katter.
Men själva titeln, Katarakt, är ju grå starr.
Ja, det visste jag inte att det är grå starr. Min beröring med blindhet eller med synskada kom ungefär 4 år sedan. Och det tränger på mer och mer och mer. Nu har jag 30% på höger öga. Och jag klarar mig i min miljö att gå. Men jag kan inte köra bil, jag kan inte läsa tidningen själv. Men jag kan skriva, jag har en kalligrafipenna, det ger en så tjockare avtryck. Det är synd att jag inte har på mig här.
Men själva det konstnärliga arbetet, hur påverkas det av synskadan?
Den påverkar väldigt. Och vad som är otroligt, vi har fortfarande förfrågan. Jag har ny projekt i Kanada. Göra en Wallenberg-monument i Ottawa. Och det praktiska arbetet låter jag genomföra i stenhuggeri eller i bronsgjuteri. Men jag kan arbeta fortfarande med små ting, eller jag känner formerna. Det är hjärnan och öga och handen som det måste fungera ihop. Nu har jag missat den bästa ögonen. Men hjärnan och handen fungerar fortfarande. På något konstigt, eländigt sätt i händerna. Jag kan känna en glasur utan jag kan känna formen om det är något fel. Det är otroligt spännande. Människan fungerar på ett konstigt sätt. Om du ser det, alla, egentligen alla former. Det är också lite protest mot min förflutet. Att jag har aldrig sökt någon vad kan man säga, samhällskritisk konst eller något som ska uppröra eller något. Utan jag sökte skönheten med glasurer och mjuka former. Och den, jag tror att den, utan att jag tänkte eller visste något om blindhet eller något. Men jag tyckte hela tiden att känna formen med handen, att känna en form, det är en upplevelse. Och den märker jag nu att även om jag inte ser, det ger en otrolig tillfredsställelse att känna en fin mjuk form.
På väg tillbaka till Malmö upptäcker jag att det varit så spännande att möta Gustav Kreitz att jag faktiskt glömde att be honom beskriva hur han ser ut för månadens ansikte. Så det blir till att ringa upp.
Om jag ska beskriva mig själv?
Ja.
Jag är 1,70 lång. Jag är i ganska bra skick. Folk brukar säga att jag ser yngre ut än vad jag är.
Och har du skägg eller är du slätrakad?
Jag har skägg.
Vad har du för hårfärg?
Grå. Jag var ljushårig när jag var barn, men jag är grå nu.
Vad har du för ögonfärg?
Grå.
Och hur är du klädd?
Ja, jag brukar klä mig ganska fri. Helst tröjor och manchesterbyxa och Timberlandsko och sånt som man kan trampa i. Och har en käpp så att jag stöder mig på.
Och månadens ansikte satt alltså på den 95-årige konstnären Gustav Kreitz i Förslöv. Han och hustrun Ulla och deras kulturstiftelse står också bakom Bjärehalvöns nya kulturhus, Ravinen, där det förutom gästutställningar också visas verk av makarna. Kulturhuset inrymmer också konsertsal och café. Musiken i inslaget var hämtad ur en cellosonat av den ungerska kompositören Zoltán Kodály och spelades av Daniel Kim. Reporter var Dodo Parikas.
Telegram om närmiljö och samhälle.
Nu är det klart med nytt styre i regionen. Region Västernorrland är sist ut av alla. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna ska regera i Region Västernorrland. Och man ska börja med att höja vårdlönerna med 200 miljoner kronor och anställa minst 200 fler undersköterskor. Däremot skjuter man den svåra frågan om Sollefteå sjukhus på framtiden genom att utreda den. Detta presenterade de tre partierna vid en presskonferens nyligen. Utifrån de stora utmaningar som Region Västernorrland har framför sig så är ett majoritetsstyre nödvändigt. Den svåraste nöten är och förblir Sollefteå sjukhus. De tre partierna har kommit överens om att man enligt tre olika spår både ska utreda om man ska genomföra en ny start av akutkirurgi och förlossning i Sollefteå, men på samma gång utreda en avveckling av sjukhuset i dess nuvarande form. Slutligen ska man även utreda verksamheten utifrån de förutsättningar som råder i dagsläget. Fram till halvårsskiftet 2024 ska utredningsarbetet vara klart. Årets julvärd i Sveriges Television 2022. Den som får tända ljuset innan Kalle Anka på julafton. Det blir i år komikern Babben Larsson. Hur ser Babben Larsson ut? Babben har mörkt kortklippt hår och hennes lugg är kammad åt ena sidan. Hon har pigga ögon och skrattgropar i kinderna. Babben bär oftast örhängen och på hennes vänstra ringfinger bär hon en förlovningsring. Babben har en rund kroppsform. Babben Larsson blir den 20:e julvärden efter att Arne Weise drog sig tillbaka 2002. I fjol fick kocken Tarek Taylor äran, men även flera andra profiler har haft värdskapet. Bland annat länsbekantingen Gina Diravi från Sundsvall som var julvärd 2015, men även namn som Ingvar Oldsberg, Petra Mede och Henrik Dorsin har lett julprogrammet. Klockan 15 alltså i SVT1 på julafton. Årets julkalender i Sveriges Television heter Kronprinsen som försvann och startar på torsdag den 1 december och kommer att visas i 24 avsnitt fram till och med julafton. Julkalendern är syntolkad i SVT Play. I år är det en spännande vintersaga om en försvunnen prins och vänskap över klassgränserna. Den här kalendern är verkligen maxad. Den är the julkalender, säger Maria Lundqvist, som är en utav skådespelarna och som spelar Hildas farmor. I ett land för länge sedan anklagas den unge kronprinsen Carl Wilhelm felaktigt för att ha kidnappat sin egen mamma, drottningen. Han tvingas att hals över huvud fly lyxen i det kungliga slottet för att gömma sig i stadens allra fattigaste kvarter. Där möter han den fattiga flickan Hilda som hjälper prinsen att gömma sig under falsk identitet. I hela december får tittarna därefter följa kampen för att rädda drottningen och rentvå prinsen. Berättare är Lennart Jäkel, regi Tord Danielsson. Manus Tord Danielsson, Mattia Grosin, Linn Mannheimer och Isabel Riddes. Julkalendern sänds i SVT 1, SVT Barn och på SVT Play i 24 avsnitt med start alltså den 1 december. Och lucköppningen leds av barnens julvärd Marcus Granset.
Veckans boktips.
Tvingad till tystnad av Linda Castillo. Kate Burkholder är polis i småstaden Painters Mill i Ohio. Hon har en säregen roll i samhället då hon växte upp som Amish men valde att lämna den delen av samhället. När en ung kvinna hittas mördad lamslås det lilla samhället. Mordet påminner väldigt mycket om flera liknande mord för 10 år sedan där mördaren aldrig hittades. Är mördaren tillbaka? Kate är övertygad om att det inte är så, men för att bevisa det måste hon gräva i sin egen familjs mörka hemligheter. Klockan tickar obarmhärtigt fortare då det snart står klart för alla att mördaren inte har några planer på att sluta döda. Tvingad till tystnad av Linda Castillo.
Anslagstavla.
SRF i Örnsköldsvik har medlemsmöte tisdagen den 29 november klockan 13 på Himmel och pannkaka, Fabriksgatan 25 i Sundsvall. Den här gången gästas SRF av Rickard från polisen. Han ska berätta hur ni SRF-are ska känna igen en äkta polis och hur ni ska genomskåda bedragare i telefonen och på nätet. SRF Övik bjuder på kaffe, te och kaka. Anmälan till Eva Olsson, mobil 073 035 2577. Så en annons från SRF Sundsvall om syntolkad film. Filmen Länge leve bonusfamiljen syntolkas den 6 december. Alla som är intresserade samlas klockan 17.00 på Gamla Filmstaden som kallas Dragstaden numera. Esplanaden 29 i Sundsvall. Filmen går att ta del av även om man inte har sett serien Bonusfamiljen som visats i TV under de senaste åren. Var och en betalar som vanligt sin biobiljett. Filmen kommer att syntolkas. Gör er anmälan till Marianne Bergman på telefonnummer 070 652 1404 senast den 5 december. Varmt välkomna hälsar SRF Sundsvalls styrelse. Torsdagen den 8 december klockan 13 blir det medlemsmöte på Himmel och pannkaka på Fabriksgatan 25 i Örnsköldsvik. Det är SRF Övik som bjuder in sina medlemmar och mötet gästas av Hanna från hemtjänsten. Hon ska berätta om hemtjänstens uppdrag och deltagarna får möjlighet att ställa frågor och komma med förslag. Styrelsen ska också rapportera om verksamhetsplan och budget. SRF Övik bjuder på kaffe, te och kaka. Anmälan senast måndagen den 5 december till Eva Olsson på mobilnummer 073 035 2577. Så en efterlysning. Studie om matematik och programmering söker punktskriftsanvändare och lärare. Frida McCabe och Lin Wrangmark har via deras företag Meadow fått uppdraget av punktskriftsnämnden och MTM att genomföra en studie för att undersöka hur man idag undervisar i matematik och programmering på svenska grund- och gymnasieskolor och hur väl det fungerar för punktskriftsanvändare. Visionen är att skapa en flexibel och fungerande läromiljö för punktskriftsanvändare. Linn och Frida söker nu deltagare som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser av studier i matematik och eller programmering genom att fylla i ett frågeformulär och för de som är villiga även delta i en intervju. De söker både studerande och nyutexaminerade punktskriftsanvändare samt lärare som undervisar eller har undervisat punktskriftsanvändare i matematik och eller programmering. Om du eller någon du känner vill hjälpa till att förbättra tillgängligheten för studier i matematik och programmering genom att dela sina erfarenheter så kontakta Linn och Frida via info@medow.se. Du kan även läsa mer om studien på MTMs hemsida. Så en inbjudan från SRF Sundsvall, en medlemsträff på Skepparegatan 5A klockan 17.00 torsdagen den 8 december. SRF Sundsvall skriver i annonsen: vi fikar tillsammans och planerar bland annat vårens syntolkare arrangemang. Någon av syntolkarna kommer att närvara vid träffen. Vi får också rapporter från föreningen och från distriktet SRF Västernorrland. Vi räknar med att vi avslutar senast 19.30. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl ert deltagande till Peter Kjernberg telefon 070 860 4032 eller via e-post peter.kjernberg@srf.nu. Glöm inte att vid anmälan uppge eventuella allergier. Er anmälan måste vara oss tillhanda senast onsdagen den 7 december. Varmt välkomna hälsar SRF Sundsvalls styrelse. SRF Härnösand inbjuder till halvårsmöte den 12 november. De viktigaste punkterna är då att besluta om verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningen bjuder på lunch, kaffe och underhållning. Platsen är parketten Ådalsvägen 15 alldeles in till parkaden. Men platsen är inte klar. Anmälan görs till Per-Ingvar Sundgren 070-317-9110 eller till Sylvia Hedin 070-345-9338 senast den 6 november. Julfest blir det den 10 december. När det gäller julfesten så är lokalen för evenemanget inte klart ännu. Anmälan görs till Per-Ingvar Sundgren 070-317-9110 eller till Sylvia Hedin 070-345-9338. Detta hälsar styrelsen för SRF Härnösand. Den 16 december klockan 14 inbjuder SRF Örnsköldsvik på julgröt på Himmel och pannkaka, Fabriksgatan 25 i Örnsköldsvik. Det blir en skvätt glögg, risgrynsgröt med skinkmacka, kaffe och en trevlig stämning förstås. Tillställningen är kostnadsfri. Välkommen! Anmälan gör du senast måndagen den 5 december till Eva Olsson. Mobilnumret är 073 035 2577. Vi närmar oss julen med stormsteg. Vecka 50 så kommer vi att publicera årets sista taltidningsnummer. Och vill du skicka en julhälsning till andra taltidningsläsare i länet, då kan du ringa till vår röstbrevlåda 0611 801 30 och läsa in din hälsning. Eller så kan du e-posta till taltidningen@rvm.se. Eller varför inte ringa direkt till redaktören på 0611 845 44. Redaktionen har öppet under hela november mellan 8 och 12 tisdag till fredag och mellan 13 och 17 måndagar. Så ett meddelande från redaktionen när det gäller öppentider. Från och med den 1 december har Spotlights redaktion öppet 8-14.30 alla vardagar. Fram till och med den 18 december. Telefonnumret till redaktionen är 0611 845 44. E-postadressen är taltidningen@rvn.se. Och vill du tala in ett meddelande på röstbrevlådan är numret 0611 801 30.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se. www.bibliotekspodden.se. Här kommer namn, telefonnummer och e-post till de som sitter med i Spotlights referensgrupp. Peter Kärnberg 070-860-4032. E-post peter.kjernberg86@gmail.com. Mats Landfors 060-1202-55. E-post a.m.landfors@outlook.com. Leif Fundin 070-655-4250. E-post leif.fundin@gmail.com. Frida Kalander 076-539-9225. E-post frida.karlander@srf.nu. Sixten Levander, telefon 070-634-4486. E-post slevander@gmail.com. Och slutligen Kristoffer Tillin 070-238-6617. Kristoffer stavas med CH och 2F. E-post kristoffer.tillin@gmail.com.